Brothers and sisters, we welcome you to the church.
Bröder och systrar, vi hälsar er välkomna till KUV:s brasafton för unga vuxna. Den här utsändningen utgår från Marriott Center på BYU i Provo, Utah. Den här andagsstunden översätts till många språk för unga vuxna över hela världen. Jag heter Scott Runia och är president för Provo Utah Marriott Students första stav. Vi välkomnar äldste Ted R. Collister i det 70:s presidentskap och är glada att syster Collister är med honom här ikväll. Äldste Collister presenterar senare i programmet som kvällens talare. Vi är glada att ha med oss andra generalauktoriteter och områdes 70, medlemmar av utbildningskommittén och ämbetsmän från BYU. Dessutom är vi glada att på förhöjningen se andra administratörer för KUV och ämbetsmän och administratörer från KUV och seminarieinstitut förutom presidenter för Utah Valleys stavar för unga ensamstående vuxna och stavarna för gifta elever. Vi påminner om att söndagen den 2 mars 2014 talar syster Linda K. Burton, hjälpföreningens generalpresident vid KUVs brasafton. Vi inleder med att kör och församling sjunger En grundval blev lagd, nummer 38 i Svenska psalmboken. Vi är glada för hjälpen från Kylie Holm som leder sången och Emily Robinson som ackompanjerar. Efter sången får vi inledningsbön av Conrad Rosenbrock.
Father in heaven.
Fader i himlen, vi är glada idag för tillfället vi har att vara tillsammans så att vi kan bli undervisade om det som hör Sion till. Vi är tacksamma för de profeter och apostlar som leder den här kyrkan och det förtroende du visar oss så att vi kan lära oss att göra din vilja och så att vi kan bli lika Kristus i att hjälpa och tjäna andra. Vi inbjuder nu din ande att vara med oss och lovar att det vi hör ska vi göra. så att vi blir mer lika dig i vår bön. I Jesu Kristi namn. Amen.
This evening we are joined by the...
I kväll har vi med oss Ephraim Institute Choir som ska sjunga Var kan jag finna frid? Dirigent är Greg Booth och ackompanjatör Capri Dolly. Efter musiknumret har vi nöjet att lyssna till Esther Callister. Efter Esther Callisters tal sjunger kören Starka som bergen i Norden. Dirigent är Broder Booth och ackompanjatör är syster Dolly. Avslutningsbön får vi sedan av Kylie Bear. Jag har nu förmånen att presentera kvällens talare. Elder Tad R. Callister inröstades som medlem i 72:a korum i Jesu Kristi kyrka av Sista Dagars Heliga den 5 april 2008. Vid tiden för kallelsen hade han verkat som president för Kanadamissionen Toronto Östra. Han är för närvarande medlem i 70:s presidentskap. Esther Callister tog examen i redovisning vid BYU år 1968. Senare studerade han vid UCLA Law School och tog sin juridiska examen 1971. Påföljande år avlade han examen i skattejuridik vid New York University. Innan han kallades som missionspresident var han anställd som advokat i firman Callister och Callister. Tad Richards Callister föddes i Glendale, Kalifornien den 17 december 1945. Han gifte sig med Catherine Louise Saporiti i december 1968. De har 6 barn och 24 barnbarn. Kören sjunger nu Var kan jag finna frid?
Where can I turn from? Thank you, President Runia, for that introduction and that.
Tack President Runia för den presentationen och för kören som både såg ut och lät som änglar ikväll. Det ger frid till själen. Det är en glädje att dela den här kvällen med de som är blivande ledare och föräldrar i den här kyrkan. Tack vare er tror jag att den här kyrkans framtid är säker och ljus. Därför så vill jag tala om den kyrka som ni en dag kommer att presidera över. I det första kapitlet i Läran och förbunden gör Herren det här järva och betydelsefulla uttalandet. Det här är den enda sanna och levande kyrkan på hela jordens yta. Vad innebär det? Det betyder inte att andra kyrkor inte har en del sanning, för det har de. Det betyder inte att andra kyrkor inte gör gott, för de gör mycket gott. Vad det betyder är att det här är den enda kyrka som har all sanning som har uppenbarats hittills i den här tidsutdelningen. Den enda kyrka som har de förrättningar som behövs för upphöjelse. Och den enda kyrka som har Guds prästadöme till att utföra de här förrättningarna med gudomlig giltighet. Vad har vi för bevis för den här förkunnelsen? För några år sedan så behövde min fru och jag ett större hem för vår växande familj, så vi hittade en tomt där vi kunde bygga. Vi arbetade en hel del med ritningen som kunde passa för vår familjs behov. Min fru satte dit en vikvägg mellan vårt allrum och vardagsrummet så vi kunde öppna upp för större släkt- och ungdomsaktiviteter. Och vi hade lite extra utrymme över garaget och där satte vi ett rum där våra barn kunde ägna sig åt sunda aktiviteter. Ett litet rum byggdes till bakom garaget där vi kunde lagra mat och annat. De här och andra objekt infogades i en byggnadsritning. Hemmet byggdes sen efter de här planerna. Medan huset byggdes så gav vi då och då till byggaren förändringar som reviderade byggritningen. När hemmet slutligen var färdigt så stämde det exakt med vår ritning som vi hade reviderat då och då. Om man tog vår ritning och jämförde den med alla hem i hela världen, hur många hem skulle då stämma exakt? Bara ett, vårt hem. Här och där så kunde väl finnas likheter, ett rum i samma storlek, några liknande fönster, men grund för grund, rum för rum, tak för tak, så skulle det bara finnas ett enda hem som exakt stämde med ritningen, vårt hem. Och på liknande sätt så byggde Kristus ett hem som skulle vara det bästa för hans barns andliga behov. Det kallades hans kyrka. Den andliga ritningen till den här kyrkan finner vi i Nya testamentet. Ibland så har frälsaren gjort en ändringsorder till den ritningen. En sån ändringsorder kom i form av en uppenbarelse. Som till exempel så befallde frälsaren från början sina apostlar att predika evangeliet till Israels hus, men inte till hedningarna. Efter sin himmelsfärd så gav emellertid frälsaren till Petrus en andlig ändringsorder. En uppenbarelse genom en syn om att evangeliet nu skulle predikas också för hedningarna. Den här upplevelsen lärde Petrus minst två viktiga principer i styrande av Kristi kyrka. 1. Ritningen kunde ändras, men bara genom uppenbarelse från Kristus. Och 2. Sån uppenbarelse kommer till profeten som är Guds talesman på jorden. Med andra ord så skulle Guds kyrka styras genom gudomlig uppenbarelse och genom ordning. Om någon ville finna Kristi kyrka idag så borde han jämföra den andliga ritning som finns i Nya testamentet med alla kristna kyrkor i världen tills han fann en kyrka som stämde med ritningen. Organisation för organisation, lära för lära, förrättning för förrättning, frukt för frukt och uppenbarelse för uppenbarelse. Och då skulle han kanske finna några kyrkor med vissa likheter. En lära eller två som överlappade, en förrättning som är detsamma, några ämbeten med samma namn. Men han finner bara en enda kyrka, Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, som motsvarar ritningen i varje väsentligt avseende. Nu skulle jag vilja pröva det påståendet. Låt oss se på ritningens första sida och se på Kristi kyrkas organisation som uppenbaras där. För det första, Kristi kyrka var grundad på apostlar och profeter. Och när Paulus skrev till några nya medlemmar i kyrkan så sa han att de nu var uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Apostlarna förstod vikten av att hålla de 12 apostlarnas kvorum intakt. Och när en apostel, till exempel Judas, dött och en del av grunden försvagats, då samlades de andra 11 apostlarna och valde en efterträdare så att grunden skulle vara hel igen. Det mönstret visade vikten av att behålla ett kvorum av 12 apostlar. Och så viktiga var apostlarna för kyrkan att Paulus förkunnade hur länge vi behöver dem. Tills vi alla når fram till enheten i tron. Och sen så förklarade han varför. För att vi inte skulle, citat, föras bort av varje vindkast i läran. Slutcitat. Följaktligen var apostlarna viktiga för att hålla läran ren. Tänk er att jag skulle berätta en berättelse för någon i ena änden av raden av människor framför mig. Som sen skulle berätta den för den som satt bredvid och så vidare tills den vidarebefordras längs raderna till slutet av hela sektionen. Vad skulle hända med den berättelsen? Den skulle ändras. Den förändras alltid. Det är den mänskliga naturen. Så var det med den lära som predikades av apostlarna när de gick ut till de olika städerna och byarna. Och när läraren gick från en person till en annan så började den förändras. Så länge apostlarna fanns kvar kunde de rätta till lärosatser genom brev eller personliga predikningar. Men när apostlarna var borta, då fanns inte längre något styrsystem, inte längre någon korrigerande hand. Och snart blev läraren förvrängd eller förlorad. Av det här och andra skäl avslöjar ritningarna att apostlarna och profeterna utgjorde grunden för Kristi kyrka. Känner du till någon ändringsorder i Nya Testamentet? Någon uppenbarelse som reviderade ritningen och anger att apostlarna inte längre behövs? Det gör inte jag. I så fall så borde alltså Kristi sanna kyrka idag ha apostlar och profeter som sin grund. För att hjälpa frälsaren och hans apostlar predika evangeliet för hela världen valde frälsaren andra män som kallas 70 att bereda vägen. Vi läser om de 70 i Lukas kapitel 10. Känner du till någon kyrka idag som följer den ritningen som har ämbetet 70? Nya testamentets ritning avslöjar andra ämbetsmän som ingick i Kristi kyrkas organisation. Biskopar, äldster, diakoner, evangelister som vi kallar patriarker och herdar. Det är sådana män som biskopar och stavspresidenter som presiderar över en jord. Kyrkans sjätte trosartikel syftar på den här ritningen. Vi tror på samma organisation som i den ursprungliga kyrkan, nämligen apostlar, profeter, herdar, lärare, evangelister och så vidare. Vi tror, med andra ord, att Jesu Kristi nuvarande kyrka borde ha samma organisation som fanns i Kristi ursprungliga kyrka, med ändringar endast genom uppenbarelse. Därför finns alla de här ämbetena i vår kyrka idag. Hur utvaldes Kristi apostlar och andra ämbetsmän? Gick frälsaren till tidens bästa teologiska skolor och valde eleverna med de bästa betygen? Det gjorde han inte. Istället så berättar ritningen att han valde Petrus, en fiskare, och Matteus, en skatteindrivare, och senare Paulus, en tältmakare. Alla valdes bland de vanliga medlemmarna. Det var ett prästerskap av lekmän. Idag har kyrkan ett korum av 12 apostlar som på samma sätt valds bland de vanliga medlemmarna. En kan vara lärare, en annan ingenjör, en annan advokat och så vidare. Ingav Kristi apostlar och andra ämbetsmän ansökan om sin tjänst? Det gjorde de inte. Ritningen berättar hur Kristus valde ut sina ämbetsmän. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och ordinerat er. När Kristus ordinerade sina apostlar, vad gav han dem? Matteus och Lukas ger svaret. Han gav dem makt. Prästarömmets makt att handla i hans namn och utföra hans verk. Det är därför som ritningen säger oss, citat, människosonen gav sina tjänare uppdrag. Slutcitat. Varför? så att de kunde handla i hans namn med hans godkännande. Varje man som bär Guds prästadöme i den här kyrkan kan spåra sitt prästadömes myndighet tillbaka till Jesus Kristus, källan till all myndighet och makt, så att han likaså har rätt till Kristi godkännande, hans auktorisation som krävs enligt ritningen. Vad hette den kyrka som organiserades av Kristus? Om vi döps i Kristi namn, om vi ber i Kristi namn, om vi blir frälsta i Kristi namn, om han är sin kyrkas grundare och främsta hörnsten, vad skulle man då vänta sig är namnet på hans kyrka? Jesu Kristi kyrka. Frälsaren talade till folket i Mormons boks tid och undervisade om de underliggande skälen till att kyrkan borde bära hans namn. Och hur kan det vara min kyrka om den inte kallas efter mitt namn? Ty om en kyrka kallas efter Moses namn så är det Moses kyrka. Och om den kallas efter en människas namn så är det en människas kyrka. Men om den kallas efter mitt namn så är det min kyrka. Om det så är att den är byggd på mitt evangelium. Det är därför som Paulus tillrättavisade några av kyrkans tidiga medlemmar. Därför de kallade sig efter vissa lärjungar istället för efter Kristi namn. Paulus skrev därför, var och en på sitt håll säger, jag håller mig till Paulus, eller jag håller mig till Apollos, eller jag håller på Kefas, eller jag håller mig till Kristus. Är då Kristus delad? Inte korsfästes väl Paulus för er? Eller döptes ni Paulus namn? Med andra ord, vi tar inte på oss något annat namn än Jesus Kristus. Alltså, lär oss ritningen att Kristi kyrka borde bära hans namn. Det har alltid verkat märkligt för mig att reformationen funnits över 300 år före Joseph Smiths tid. Och ingen kom på att benämna sin kyrka efter Jesus Kristus. Efter Joseph Smiths tid så har ju förstås andra följt efter. Men på något förunderligt sätt bevarade Herren användningen av sitt namn fram till Joseph Smiths tid och upprättandet av Kristi kyrka. Låt oss nu slå upp andra sidan på ritningen. Vilka var Kristi kyrkas lärdomar? Låt oss studera några av dem. Är Gud bara en ande eller har han också en kropp av kött och ben? Vad lär oss ritningen? Efter sin uppståndelse uppenbarade sig Kristus för sina lärjungar som felaktigt trodde att han var en ande. För att rätta dem så sa han, se på mina händer och fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se, en ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. För att ta bort varje tvivel om att hans uppståndna kropp var verklig, så frågar han sina lärjungar, har ni något att äta här? Sen står det i skriften, då räckte de honom en bit stekt fisk som han tog och åt inför deras ögon. Med den förhärligade uppståndna kroppen uppsteg Kristus till himlen, där han sitter på Gud Faderns högra sida och, som skrifterna förkunnar, uppenbarar hans väsen. Det är just denna sanning som Joseph Smith lärde som en del av återupprättandet av Kristi kyrka. Citat, Fadern har en kropp av kött och ben, lika påtaglig som en människas och lika så sonen. Är Gud och Jesus samma varelse, så som en stor del av den kristna världen påstår, eller två skilda varelser? Vad säger ritningen? Antalet tillfällen där Bibeln talar om faderns och sonens åtskilda identiteter och roller är förbluffande. I Getsemane, då han visste att han måste lida ohygglig smärta, utropade frälsaren, ske inte min vilja, utan din. Det här är den största handlingen av underkastelse som världen någonsin känt. Men vilken underkastelse vore det om det inte fanns någon annan som man kunde underkasta sig, om han och fadern var en och samma person? Varför ber eller ropar frälsaren till fadern, min Gud, varför har du övergivit mig? Hur kunde han bli övergiven om det inte fanns någon annan som kunde överge honom? Hur kunde Stefanus se Jesus stående på Guds högra sida om de inte är två personer? När Joseph Smith kom från Lunden hade han för egen del förstått sanningen. Han hade sett Gud Fadern och hans son, Jesus Kristus, stående sida vid sida. Han hade hört Fadern kalla den andra sin älskade son. Den härliga dagen skingrade himlarna den konstgjorda myten om Guds natur och uppenbarade och bekräftade de enkla sanningar som från början lärts i ritningen, att Gud Fadern och hans son Jesus Kristus är ett i fråga om mål och vilja, men är åtskilda i fråga om identitet. Vad säger ritningen om dem som aldrig haft en rimlig chans att höra Jesu Kristi evangelium medan de var på jorden? Är de fördömda? Är vi utan uppenbarad kunskap om deras andliga tillstånd? Det här är en enormt stor fråga som berör miljard liv. Visst har Gud talat om det här. Ja, det har han verkligen. Ritningen innehåller svaret. Petrus skrev: ty avsikten med att evangeliet predikades också för dem som nu är döda var att de visserligen skulle dömas kroppsligen som människor döms, men leva andligen, liksom Gud lever. Den läran gick förlorad i avfallet som följde på Kristi apostlars död, men den återställdes genom profeten Joseph Smith. Finns det tre himlar eller en himmel? I många år har den kristna världen lärt att det finns en himmel och ett helvete. Men vad står det i originalritningen? Paulus sa: solen har sin glans, månen en annan och stjärnorna ännu en annan. Paulus bekräftade sen sanningen om himlens tre nivåer där han berättade om syner av en man som blev uppryckt ända till tredje himlen. Kunde det finnas en tredje himmel om det inte fanns en andra eller en första himmel? Återigen stämmer den lära som återställdes genom profeten Joseph Smith helt överens med den ursprungliga ritningen. Fortsätter äktenskapet i evighet eller tar det slut i och med döden? Vad säger ritningen? I enlighet med den makt som gavs till apostlarna att vad de än binder på jorden ska vara bundet i himlen, förkunnade Paulus: i Herren är det så att kvinnan inte är till utan mannen, eller mannen utan kvinnan. Det innebär att idealet är att man och kvinna är sammanbundna för evigt i Guds närvaro. Petrus bekräftade den här sanningen. Om män och hustrur sa han att de ska vara, citat, medarvingar till livets nåd. Slutcitat. Inte åtskilda, utan inte var för sig, utan vandrade tillsammans på vägen som arvingar till evigt liv. Det är den lära som lär sig ritningen. Och det är den lära som framförs i Kristi kyrka idag. På ritningens tredje sida så står det: förrättningar i Kristi kyrka. Ritningen är mycket detaljerad. Till exempel: välsignar vi eller döper vi spädbarn och småbarn? Vad lär oss ritningen? Frälsaren gav ett tydligt exempel för oss. Om de små barnen så säger skrifterna: och han, Jesus, tog upp dem i famnen och la händerna på dem och välsignade dem. Matteus bekräftar när det gäller småbarn att frälsaren la händerna på dem. Ritningen lär att spädbarn och småbarn välsignas, inte döps. Ja, det finns faktiskt ingen redogörelse om barndop någonstans i hela Nya testamentet. Varför? För att det inte var en förrättning i Kristi kyrka. Den som idag söker efter Kristi kyrka bör leta efter en kyrka som välsignar små barn, inte döper dem. Är dopet nödvändigt för frälsning? Vad lär oss ritningen? Sedan Kristus gett oss exemplet genom att döpas, så förkunnar han otvetydigt: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Paulus undervisar på samma sätt: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Det som lär sig ritningen är exakt det som framförs i Kristi kyrka idag. Ska dopet ske genom att man bestänker, häller eller nedsänker? Av ritningen framgår minst fyra bevis på att dopet ska ske med nedsänkning. För det första, frälsaren, vårt stora föredöme, steg genast upp ur vattnet, vilket visar att han först måste ha gått ner i vattnet. För det andra, Johannes döparen döpte i Ainon nära Salim, där det fanns gott om vatten. Varför skulle han ta sig till en plats där det var gott om vatten, om det för dopet räckt med att stänka eller hälla vatten? För det tredje så säger Paulus att dopet symboliserar Kristi död, begravning och uppståndelse. När den nyomvände står i dopets vatten så är han den gamla människan på väg att dö. När han sen sänkt ned sig i vattnet så blir hans synder begravda och förlåtna genom vattnets symboliskt renande kraft. När han sedan kommer upp ur vattnet är han den nya eller uppståndna människan i Jesus Kristus. All den symbolik som underligger dopet stämmer med dop genom nedsänkning, men den går förlorad, helt och hållet förlorad, om man stänker eller häller vatten. Och för det fjärde, det grekiska ord som används, baptisio, betyder i översättning att doppa eller sänka ner i vatten. Will Durant, en bemärkt historiker, visste vad ritningen avslöjar och skrev därför: omkring 9:e seklet hade de tidiga kristnas dopsätt med total nedsänkning gradvis ersatts med bestänkning, så som varande mindre hälsofarligt i nordliga klimat. Det bör inte förvåna att Joseph Smith fick en uppenbarelse om hur dopet skulle utföras, som helt stämmer med den ritning som Kristus gav. Så var dop för de döda en förrättning i Kristi ursprungliga kyrka? Det var det. Medlemmarna i kyrkan i Korint deltog i en förrättning som kallas dop för de döda. Men dessa människor tvivlade på att uppståndelsen var verklig. Paulus ansåg att det de gjorde inte stämde med vad de trodde på, och använde deras deltagande i den här korrekta förrättningen, dop för de döda, för att visa att läran om uppståndelsen var sann. Vad uppnår annars det som döper sig för de dödas skull? Om de döda inte alls uppstår, varför döper man sig då för deras skull? När man en gång gått över bron till att erkänna att dopet är nödvändigt för frälsning, vilket det är, så leds man logiskt till att tro på dop för de döda. Det är oundvikligt. Hur besvarar man annars den svåra frågan: hur går det med dem som döpt utan tillfälle att döpas? De som ställs inför den frågan har fyra möjligheter att välja mellan. För det första: män och kvinnor som inte döpts blir fördömda och kommer till helvetet. Men ett sådant svar är oförenligt med skriftens sanning att Gud inte gör skillnad på människor, och att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. För det andra, kanske Gud inte riktigt menar vad han säger. Kanske är dopet inte nödvändigt för frälsning. Men det stämmer inte. Det är inte realistiskt, för Gud menar alltid vad han säger. Vad jag, Herren, har talat, det har jag talat, och jag ursäktar mig inte. För det tredje tror vissa att ett nytt villkor kallat dop genom önskan kan ersätta dopet genom vatten. Med andra ord, om någon önskar att följa Jesus men inte haft tillfälle att döpas i dödligheten, så blir hans rättfärdiga önskning ett antaglig ersättning för dop i vatten. Problemet med det här argumentet är att det har inte något stöd i skrifterna. Skrifterna säger inte den som inte blir född av en önskan, utan den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Den fjärde möjligheten är att Gud verkligen menar vad han sa när han befallde att alla människor skulle döpas. Och därför så ordnade han ett sätt för alla människor att döpas, även om ingen möjlighet har öppet sig i jordelivet. Det är dop för de döda. Det är den möjlighet som stämmer med ritningen. Vad säger ritningen om hur gåvan, inte ett tillfälligt besök utan en bestående gåva av den heliga anden som ges efter att någon döps, faller den automatiskt över någon efter dopet? Kommer den som en vindfläkt, eller finns det en gudomlig förrättning, ett av Gud givet sätt som måste följas för att man ska få den här gåvan? Ritningen ger svaret. Efter att Filippus döpt några nyomvända i Samarien, som kom Petrus och Johannes dit. Skriften avslöjar sedan hur den förrättningen ska utföras. Citat: Petrus och Johannes lade händerna på dem, och de tog emot den heliga anden. Samma procedur följdes efter att Paulus döpt några nyomvända i Efesus. När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn. Och när Paulus lade händerna på dem kom den heliga anden över dem. Än en gång stämmer ritningen och Kristi återställda kyrka helt överens. Nästa sida av ritningen kanske lyder Kristi kyrkas frukter. Frälsaren sa hur man prövar sanningen. Ni ska känna igen dem på deras frukt. Vilka var Kristi kyrkas frukter som de syns i ritningen? 1. De tidiga heliga försökte leva hälsosamt. Paulus lärde dem att våra fysiska kroppar är tempel som inrymmer våra andar och därför ska behandlas som heliga. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Därför hade medlemmar i Kristi kyrka vissa hälsolagar som de lydde. Till exempel ett begränsat drickande av vin enligt Efesierna 5 och 1 Timoteus 3. I enlighet med den gudomliga lagen att behandla våra kroppar som tempel så fick Joseph Smith en hälsolag från Herren till medlemmarna i Kristi återställda kyrka som kallas visdomsordet. Som resultat av den här hälsolagen har upprepade studier visat att medlemmar i Kristi kyrka är bland de friskaste folken på jorden. Det här är en av frukterna av att leva efter Kristi hälsolag. En andra frukt av Kristi kyrka var underverk och andens gåvor. De finns nedskrivna sida efter sida i Nya testamentet. De var bevis på att Guds kraft existerade i Kristi kyrka. Men olyckligtvis minskade underverken i och med avfallet. Historikerna medger villigt detta och reformatorerna tillstod det. Paul Johnson, en bemärkt historiker, har noterat citat: "Det har medgetts allra minst sedan kejsartiden, Konstantins tid, att underens tid var förbi i den meningen att kristna ledare inte längre kunde sprida evangeliet som apostlarna med hjälp av övernaturliga krafter." Slutcitat. Varför kom tiden när underverk och andens gåvor inte längre fanns? Därför att trädet som bar frukten, nämligen Kristi kyrka, inte längre fanns på jorden och människors tro minskade. John Wesley noterade den här frånvaron av andens gåvor från kyrkan på hans tid. Citat: "Det förefaller inte som om dessa den heliga andens utomordentliga gåvor var vanliga i kyrkan i mer än 2 eller 3 århundraden." Slutcitat. Nog sagt, jag kan vittna, liksom många av er, att detta är en dag av underverk och andens gåvor i Kristi återställda kyrka. Alldeles som det var i hans ursprungliga kyrka. Det finns en tredje frukt. Ritningen på Kristi kyrka visar på många berättelser om änglar och visioner. En del människor ser idag skeptiskt på en kyrka som hävdar att det finns änglar och syner. Men glömmer då att änglar och syner var viktiga delar i den ursprungliga kyrkan. Ängeln tillkännagav för Maria att Kristus skulle födas. Änglarna kom till Petrus, Jakob och Johannes på förklaringsberget. Ängeln som löste Petrus och Johannes ur fängelset. Ängeln som talade till Cornelius. Ängeln som varnade Paulus om det förestående skeppsbrottet. Ängeln som kom till Johannes uppenbaren. Stefanus syn av fadern och sonen. Johannes syn om de sista dagarna och mycket mer. Frågan borde inte vara: hur kan Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga vara den sanna kyrkan när den påstår sig ha änglabesök och syner? Snarare borde frågan vara: hur kan någon kyrka av idag påstå sig vara Kristi sanna kyrka om den inte har änglar och syner? Som var fallet med Kristi ursprungliga kyrka, som det uppenbaras i hans ritning. Det finns många andra frukter som passar in på Kristi ursprungliga kyrka. Det var en missionärskyrka. Apostlarna befalldes: gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Idag har vi över 80 000 missionärer som uppfyller den befallningen och som bär frukt medan de gör det. Det var en moralisk kyrka. Ritningen lär oss att de tidiga heliga i Kristi kyrka befalldes att klä sig lämpligt och avstå från föräktenskapliga relationer. Hur många kyrkor är det som inte bara lär de här moralnormerna men också lever därefter? Kristi ursprungliga kyrka satte familjen i centrum. Männen befallde att älska och vara trogna sina hustrur. Och barn befallde sig att lyda sina föräldrar. Och biskopar befallde sig att ta väl hand om sina egna hem. Idag ses vår kyrka, liksom Kristi ursprungliga kyrka, som en familjecentrerad kyrka. Kristi kyrkas frukter finns kraftfullt nedtecknade i Bibeln och överensstämmer med Kristi återställda kyrka idag. Kristus grundade sin kyrka på jorden, men ritningens sista sida avslöjar att det fanns en länk till himlen, nämligen gudomlig uppenbarelse. Utan den länken skulle kyrkan bara vara en mänsklig organisation styrd av förnuftet. Profeten Amos förkunnade: Ty Herren, Herren gör ingenting utan har uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna. Paulus bekräftade att uppenbarelse var en integrerad del av kyrkan och var avsedd att vara fortlöpande, för han förkunnade: Jag kommer då till syner och uppenbarelser från Herren. Enligt den fundamentala läran är Kristi kyrka idag länkad till himlen via fortlöpande uppenbarelse. Kyrkans trosförskunnelse i det här hänseendet, som kallas nionde trosartikeln, lyder så här: Vi tror allt vad Gud har uppenbarat och allt vad han nu uppenbarar, och vi tror att han ännu kommer att uppenbara många stora och viktiga ting angående sitt rike. Om man skulle jämföra ritningen för Kristi ursprungliga kyrka med varje kyrka i världen idag, så finner man att punkt för punkt, organisation för organisation, lärosats för lärosats, förrättning för förrättning, frukt för frukt och uppenbarelse för uppenbarelse, så är det bara en som stämmer: Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Om man förkastar den kyrkan efter att ha studerat ritningen, så är troligen varje annan kyrka omöjlig för honom, eftersom han vet för mycket. Han blir som Petrus, som frälsaren frågade: Inte vill väl också ni gå bort? Petrus gav ett svar som borde vara inristad i varje hjärta och förvarat i varje hem: Till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Om någon vänder sig från kyrkan, var ska han gå för att lära de återställda sanningarna om Guds natur som uppenbarades i den heliga lunden, predikandet av evangeliet för de döda, de tre härlighetsgraderna och eviga familjer? Var ska han gå för att få del av de förrättningar som kan frälsa och upphöja honom? Var ska han gå för att få hustru och barn beseglade till sig för evigheten? Var ska han gå när han vill ha en prästadömets välsignelse för att trösta eller bota en familjemedlem? Vart ska han gå för att finna en Guds profet? Han får söka förgäves efter de här lärdomarna och förrättningarna och de här krafterna och profeterna, för de är unika för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Man kan inte ha den lära och de förrättningar som återgavs genom profeten Joseph Smith utan att acceptera Joseph Smith och den underliggande berättelsen som är grunden. De är oskiljaktiga. De går hand i hand. Man kan inte kalla frukten god, men trädet dåligt. Frälsaren lärde den sanningen för länge sedan. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Alltså, om den lärans frukt som vi har talat om ikväll är god, så är trädet som den kommer ifrån, Joseph Smith och den medföljande berättelsen om de här uppenbarande sanningarna, är också goda. Man kan inte ha den ena utan den andra. I ett generalkonferenstal så talade B.H. Roberts om det som Joseph Smith hade åstadkommit. Och sen sa han till Josephs kritiker: Mäter med honom. Mäter med honom, säger jag. Eller stå annars stilla med stängd mun när hans namn nämns. De historiska eller sociala fel man tycker sig hitta, de påstådda vetenskapliga konflikterna, de är bisaker. Fokus ligger på läran, förrättningarna, prästernamets kraft och andra frukter i vår kyrka, av vilka många har nämnts här ikväll. Men någon kanske svarar: Jag tror på allt det här. Men hur besvarar jag kritikerna och deras detaljerade frågor? En advokat vet att sedan en åklagare tagit fram sina nyckelvittnen, då är den anklagades sak ställd i det värsta tänkbara ljus. Någon som är snabb att döma kanske säger att den anklagade är skyldig. Men sen kommer ett intressant fenomen i rättssalen. Försvaret börjar sitt korsförhör med samma vittne, och följande händer ofta. Vittnets bestämda ståndpunkt börjar vackla under korsförhörets tryck. Vittnesmålet som verkade så obestridligt företer nu vissa inkonsekvenser, kanske till och med gapande hål i hågkomsten av händelserna. Vittnets historia som verkade bergfast börjar spricka i sömmarna med varje ny fråga som ställs. Vittnet kunde handskas med de lätta frågorna som ställdes av hans åklagare, men oppositionens hårdare frågor, när de kommer, så kunde han inte stå emot deras intensitet och djuplodande natur. Och när korsförhöret är klart är vittnet till stor del diskrediterat. Åskådaren som tidigare var redo att hänga, den anklagade, ser nu med andra ögon mannen som fullkomligt oskyldig. På samma sätt så kastar enögda kritiker frågor mot kyrkan som avställda att ställa kyrkan i sämst tänkbara ljus. Men frågor kan gå åt båda hållen. Åklagarens vittne är inte immuna mot korsförhör, och det är inte heller kyrkans hårdaste kritiker. Jag har aldrig träffat några kritiker som kunde ge tillfredsställande svar på ett korsförhör med följande frågor. För det första, varifrån fick Joseph Smith kunskap till att återställa lärosatser och förrättningar ur Bibeln som läran om förutillvaron, Guds sanna natur, evangeliets predikan för de döda, dop för de döda och många andra saker som nämnts ikväll, när sådana lärosatser och förrättningar inte lärdes av andra kyrkor på hans tid? Varför var Joseph Smith den enda som upptäckte och återställde dem? Även om man ser på honom som ett teologiskt geni, fanns det då inga andra genier under de 1800 år som följde på frälsarens verksamhet som kunde ha gjort likadant? För det andra, om den här kyrkan inte är Kristi kyrka, varför har då den här kyrkan samma frukter som Kristi ursprungliga kyrka, nämligen underverk och andens gåvor, aktuella uppenbarelser från apostlar och profeter, änglar och syner, ett friskt folk, ett moraliskt folk, ett missionärsinnat folk och ett folk som är intensivt familjenriktat? Angav inte frälsaren hur man prövar sanningen? Ni ska känna igen dem på deras frukt. Det finns ju många fler frågor som kunde ställas i ett korsförhör, men det finns vissa frågor som övertrumfar och övergår alla andra. De utgör själva frågeställningens kärna. Nog sagt, vissa frågor är helt enkelt viktigare än andra när man talar om sanningen. Om du kommer till vetskap om att Joseph Smith återställde Bibelns lära och förrättningar som vi pratat om tidigare, om du då kommer till vetskap om att Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga har samma frukter som Kristi ursprungliga kyrka, eller om du kommer till tro på att Mormons boks gudomliga ursprung, då vet du att Joseph Smith är en profet. Och om Joseph Smith är en profet, då är den här den enda sanna och levande kyrkan på hela jordens yta. Och då förbleknar alla andra frågor vid en jämförelse. Det är som ett utslag från högsta domstolen. Alla beslut i lägre domstolar som är åt ett annat håll blir oväsentliga. Likaså blir alla kritikernas frågor, hur djuplodande, förbryllande eller underhållande de än är, de blir oväsentliga i sanningens ekvation. Varför? Eftersom du redan besvarat nyckelfrågorna, de avgörande frågorna, de högre frågorna, de som är grundpelarna för kunskapen om sanningen. Nog sagt, jag kan leva med vissa mänskliga felsteg, även bland Guds profeter. Det är vad man kan vänta sig av dödliga varelser. Jag kan leva med påstådda vetenskapliga fynd som motsäger Mormons bok. Tiden kommer att rätta till sånt. Och jag kan leva med vissa skenbara historiska anomalier. De är småsaker i sanningens historiska landskap. Men jag kan inte leva utan de doktrinära sanningar och förrättningar som återställdes av Joseph Smith. Jag kan inte leva utan Guds prästerömme till att välsigna min familj. Och jag kan inte leva utan vetenskapen om att min hustru och mina barn är beseglade till mig för evigt. Det är de val vi står inför. Några obesvarade frågor å ena sidan mot en mängd doktrinär vetskap och Guds makt å den andra. För egen del, och jag hoppas för er del, så är valet lätt och förnuftsenligt. Jag vittnar om att den kyrka som ni en dag ska presidera över bär Kristi namn, eftersom den har hans godkända organisation, hans lära, hans förrättningar, hans krafter, hans frukter och hans ständiga uppenbarelse, vilka alla finns på hans gudomliga ritning. Må vi ha de andliga ögonen till att se sambandet mellan den ritningen och Kristi återställda kyrka idag. Ty den är ett av Guds övertygande vittnesbörd till oss. Om detta vittnar och ber jag i Jesu Kristi namn. Amen.
dear Heavenly Father.
Vår kära himmelske fader, vi är tacksamma för äldste Callistel och för det budskap han framfört ikväll. Vi är tacksamma över att ha fått evangeliet fullhet återställt till jorden och att vara medlemmar i din kyrka. Vi ber att du ska hjälpa oss känna igen den ritning du har skapat åt oss och att vi må söka och känna igen sanningen. Vi älskar dig och är tacksamma för allt du gjort för oss. Och vi säger detta i Jesu Kristi namn. Amen.